Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. Och i den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för ett samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället försöker vi fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokratisk ideolog, skribent och just nu ansvarig för LOs stora jämlikhetsutredning. Och jag börjar med att fråga dig en stor fråga direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt?
Jag är socialdemokrat. Det är en tydlig ideologi för mig.
Vad innebär det då?
Jo, det går också väldigt enkelt att sammanfatta. Socialdemokratisk ideologi är att frihet är bara möjligt genom jämlikhet. Så att istället för att sätta de två mot varandra som ibland görs till höger så menar jag att jämlikheten är frihetens förutsättning.
Om man argumenterar från höger så ser man ju ofta just den motsättningen och tittar på att individens frihet då inskränks av att staten går in och styr och gör saker mer jämlikt och fokuserar på utfall snarare än förutsättning eller sådär. Varför har högern fel i detta?
Dels har det att göra med att alltså, människor lever i ett samhälle, vi är beroende av varandra och det spelar roll vem vi är i förhållande till andra. Det handlar inte om jante eller avundsjuka utan det är liksom en grundläggande del av mänsklig psykologi och hur människor fungerar för att vi är sociala varelser. Så det spelar roll vem man är i förhållande till andra, vilken status man har eller vilken makt man har, vilka inkomster man har. Det är relativa frågor som spelar roll. Och om man har väldigt mycket mindre än någon annan så kommer man att vara mindre fri. Så på det sättet, så, alltså skillnaderna mellan människors livsvillkor kan inte vara speciellt stora. De behöver kanske inte vara exakt lika, det är ju liksom också ouppnåeligt. Mm. Men skillnaden kan inte vara stora, för då kommer också vissas frihet att vara begränsad.
Men är det en socialdemokratisk ideologisk strävan att de ska vara så små som det bara är möjligt? Eller ska de bara vara hyfsat små?
Jag har inget exakt svar på det, men jag tycker absolut att det är en strävan mot så små skillnader som möjligt.
Mm. Vilka var de frågor som gjorde att du själv började engagera dig politiskt?
Så jag har ingen så här konkret sakfråga. Om jag ska försöka minnas, alltså egentligen så här, för jag blev politiskt aktiv i vuxen ålder då som student och egentligen så tror jag att mitt så här politiska engagemang väcktes nog faktiskt när den här boken Fittstim kom. Det var väl slutet på 90-talet kanske. Och då, så då handlade det ju mer om feminism och jag kommer ihåg att de hade en sån här internet var ju väldigt nytt och jag kanske inte höll på med det så jättemycket på den tiden, men de hade en hemsida där man liksom höll på och debatterade. Det känns oerhört svårt att sätta in det här i en modern kontext. Men det kom ju dit män som var kritiska och liksom ganska slängiga. Män som faktiskt var beredda att lyssna. Så jag var så här inne där och skrev och liksom fick vissa och typ så här tänka till lite och så. Det var en väldigt spännande upplevelse i sig. Att så här, man kunde förklara någonting och så kunde folk så här, ja, det där har jag inte tänkt på, det har du ju rätt i. Liksom. Så att egentligen var det den typen av frågor som jag först, så här, och det var ju inte ett partipolitiskt engagemang, men det var nog ändå någonstans där det började. Och sen tror jag faktiskt att med tid att jag själv började känna att, men jag tycker nog inte att liksom, jämställdhet mellan män och kvinnor är den allra mest liksom, avgörande politiska frågan, utan det finns större orättvisor i samhället
vilka
idag.
Vilka frågor är det som sätter ditt hjärta i brand idag då, i första hand?
Men det handlar ju väldigt mycket om jämlikhet. Och det kan man ju det kan ju ske på väldigt många olika nivåer. Alltså jämlikhet är ju också en fråga om makt, alltså fördelning mellan resurser mellan könen exempelvis. Eller mellan klasser, eller liksom baserat på utländsk bakgrund eller liksom hudfärg. Alltså det går ju, för mig är jämlikhet ett paraplybegrepp som handlar om skillnader i makt.
Och där får du in antirasism och feminism under det paraplyet.
Absolut, det gör jag. Men sen så är det nog ändå så att för mig ligger på något sätt frågor som har ganska mycket med klass att göra närmast. Det är framförallt det som jag ägnar mig åt. Och det är inte nödvändigtvis för att jag tycker att andra frågor är mindre viktiga, men det är liksom det som upptar mycket av mitt engagemang, och ibland också för att jag tycker att den frågan inte är tillräckligt uppmärksammad kanske idag. Så.
Jag tänker, apropå jämlikhet, du jobbar med LOs stora jämlikhetsutredning. Jämlikhet är en huvudfråga på LOs dagordning just nu. Det är en fråga som har sen finanskrisen egentligen blivit ganska central i hela västvärldens liksom nationalekonomiska debatt och så vidare. För ett år sedan så gjorde LO en video som jag tycker var otroligt bra och intressant, där Karl-Petter Thorvaldsson, ordföranden, är väldigt självkritisk och säger, jag ska citera honom nu, han säger att ojämlikheten har drivits på av högerpartier och starka ekonomiska intressen, men även vi i arbetarrörelsen har ett ansvar, även vi har drivit med tidens vindar, till och med när vindarna blåst höger ut. Över hela Europa har partier till vänster gjort sig skyldiga till att klyftorna har ökat, även i Sverige, även vi. Jag har inte kunnat släppa det där, för jag tycker att det är en sann och otroligt bra och uppriktig självkritik. Och som beskriver var vi har hamnat och vilka problem vi står inför. Men jag tänkte att jag skulle fråga dig, vad är det som gjorde att arbetarrörelsen och socialdemokratin hamnade i en förnyelse som innebar ökade klyftor, ökad ojämlikhet och större skillnader mellan fattig och rik?
Ja, alltså... Ja... Nej, men det jag tror att det finns två svar, och det ena har ju att göra med arbetarrörelsen själv och att man kanske ibland har gjort felaktiga politiska val liksom, därför att det har uppfattats som kostsamt på något sätt, politiskt kostsamt att vara mer radikal. Så det är det ena, och det kan ju också relateras till någon slags tidsanda och vad som är så här modernt. Och, jag upplever ändå så här att liksom när jag var i tonåren på 90-talet så var det liksom oerhört stark högervind. Mm. Och det handlade ju mycket om, på så här många nivåer. Det var liksom både vad som är rätt, vad som är sant, vad som är vetenskap, men också vad som är häftigt och vad som är liksom, och det var ju, men det är ju det i och för sig alltid, man kommer ju aldrig vara häftig som socialdemokrat, så det tror jag liksom att man ska släppa, att man ska vara, jag tycker att det är nästan ett självändamål att man ska vara lite mossig och tråkig liksom. Men i alla fall, och det tror jag ändå att det spelar roll, liksom den tidsandan, att man försöker vara modern. Och i det här skedet så var det moderna att vara någon slags höger och marknadskramare och så. Men sen finns det ju ett annat svar som kanske är tråkigare, men som har att göra med att även om man har suttit i regering under många år, så har man ju inte haft egen majoritet. Och det har blivit allt svårare att få ihop de där majoriteterna, så att man är ju faktiskt inte... Alltså det hade ju, samhället hade naturligtvis sett annorlunda ut om vi hade haft 50% under regeringen Persson också. Liksom. Mm. Det är jag helt övertygad om. Men vi har inte varit på de nivåerna.
Nej, men det finns ju ändå en intressant motsättning där, för så som du i ditt första svar egentligen beskriver socialdemokratisk ideologi, och sen har man ett utfall under flera decennier som går emot det.
Nej, men sen kan man ju också säga att en hel del av den här, alltså den här trenden mot ökad växande klyftor, den är ju, finns ju i nästan alla länder i världen. Det finns för ett fåtal länder i Sydamerika som har gått åt andra hållet, men de har ju å andra sidan haft väldigt höga klyftor från början. Och det betyder ju att det är väldigt starka mekanismer som är större än ett enskilt land liksom, som är som verkar. Och då tror jag ändå att, alltså det handlar ju också om att även om man kanske har velat motverka detta, så har man kanske inte vetat hur man ska göra det. Eller vad som faktiskt är en verkningsfull åtgärd för att liksom motverka de här växande klyftorna. Det kanske beror på saker som inte har funnits tidigare, så att säga. Och då har man inte hittat nya redskap. Och det kanske vi fortfarande inte har gjort. Liksom.
Jag tänkte, det var min nästa fråga. Har socialdemokratin och arbetarrörelsen idag idéer som minskar ojämlikheten på riktigt?
Inte i grunden skulle jag säga. Absolut minskar, man kan ju få klyftorna att minska. Men det krävs förstås väldigt omfattande åtgärder för att på riktigt vända den här utvecklingen. Och också så här att ojämlikhet, alltså jämlikhet är ju någonting instabilt. Mm. Det finns ju flera av de här uppmärksammade, alltså ojämlikheten har ju uppmärksammats som fråga väldigt mycket, Piketty, men också ja, flera andra som säger, alltså det som pekar på, jag har tappat hans namn, men det finns ju en forskare, en person som skrev en bok om, alltså, och det kom egentligen från Piketty från början, tror jag, att det är ju nästan bara krig och katastrofer som har uppnått jämlikhet. Och det där kan man ju se på olika sätt, men jag tror att en tolkning av det är inte så här deterministiskt att liksom krig är det enda som kan åstadkomma jämlikhet, det tror jag överhuvudtaget inte på.
Men det är dyster.
Ja, det är väldigt dystert, och det tror jag inte är sant liksom. Men däremot så tror jag att det visar på är att alltså, ojämlikheten är en väldigt stark kraft. Det är väldigt svårt att behålla jämlikhet om man når ett tillstånd av hög jämlikhet, så finns det väldigt, som, det krävs ganska lite för att klyftorna ändå ska börja växa, och sen så växer de liksom mer och mer, det förmeras väldigt fort, så att det krävs väldigt mycket insatser hela tiden för att liksom ha ett jämlikt tillstånd. Men jag tror att det är möjligt, men det kräver ju liksom, man kan inte slappna av och bara låta saker och ting rulla på, vilket det kanske var som har skett, för då kommer vi se den här utvecklingen som vi gör nu.
I februari i år kom det nya siffror från Statistiska centralbyrån som visar att inkomstskillnaderna i Sverige idag är de största sedan SCB började mäta 1991. Precis som du pratar om Piketty, och jag nämnde att jämlikhetsdebatten har funnits överallt, och de senaste åren har även politiker till höger börjat prata om klassklyftorna som vårt stora problem och ojämlikheten som en av vår tids största utmaningar. Men under de här decennierna så har ju ändå Socialdemokraterna haft ett betydande inflytande i Sverige och i andra länder och lyckats åstadkomma en massa andra saker. Är det en alternativ tes är ju att det är EU-medlemskap och liksom hela globaliseringen som gör att vi i så fall står värnlösa inför växande ojämlikhet.
Ja, värnlösa låter väl, är väl lite åt dig, men jag tror absolut att de sakerna är förklaringar till varför ojämlikheten har vuxit. När man har en ökad rörlighet för kapital exempelvis, så kommer också kapitalet att stärka sin makt, så att säga, och det kommer att öka ojämlikheten. Så att det, jag tror inte att det är en slump att man hade högre jämlikhet på den tiden som man liksom hade olika typer av kreditregleringar och regleringar på hur man fick föra ut, alltså valutaregleringar och allt det där. Det spelar roll. Alltså man hade, det var också så att på den tiden så kunde man liksom mer styra det ekonomiska, alltså utfallet av den ekonomiska politiken. När man satt på 80-talet på Finansdepartementet så var det i princip möjligt att liksom skruva på lite olika variabler. Du vet, så här, om vi gör lite mer expansiv finanspolitik här så kommer det få den här effekten på arbetslösheten. Mm. Och så man kontrollerade liksom det, för det var ett mer slutet system. Och så är det inte idag. Alltså, det är klart att det spelar roll vad man gör på Finansdepartementet idag, men det är väldigt mycket mer liksom, det försvinner, man måste göra mycket mer som får mycket mindre effekt, så att säga, på grund av att ja, man har inte sammanslutna system idag.
Men om ojämlikheten är i någon mån i alla fall då en naturlig konsekvens av EU-medlemskapet, varför är socialdemokratin så oerhört EU-entusiastisk?
Alltså jag vet inte om ojämlikheten egentligen har mest med EU att göra. Jag tänker mer på liksom globalisering och de här ökade rörligheten liksom internationellt för kapital exempelvis. Alltså vad som är EU-medlemskapet, det kan jag inte isolera i sig.
Jag kan formulera om frågan. Ja. Vad i EU-samarbetet är det som möjliggör socialdemokratisk ett genomslag för socialdemokratisk ideologi?
Ja, det var en svår fråga. Alltså, jag tror ju att EU-medlemskap är någonting positivt, därför att Europa som område behöver liksom samarbeta av många skäl. Det är bra för länderna i Europa, men det handlar också om att så här, vi är ett ganska litet område i världen och vi är ett område som blir allt mindre viktigt när andra regioner växer. Och då tror jag att det finns ett stort värde i att man liksom ändå samarbetar, för att ett enskilt land i liksom hela, alltså så här, Sverige med 10 miljoner är ingenting i hela världen. Men att man ändå så här, så att då finns det sådana värden. Det kanske inte är framförallt av liksom socialdemokratiska skäl, men så här, den europeiska modellen, om man nu kan prata om sån, är ju ändå på många sätt väldigt sympatisk. Även om liksom naturligtvis finns stora skillnader inom Europa, så är det ju så här, den liksom den demokratiska modell och ändå någorlunda grad av socialt skydd som finns i europeiska länder är ju ändå så här, bättre än typ alla andra samhällsmodeller, skulle jag säga, som jag har sett i världen idag liksom. Och där finns ju någonting att utveckla, så att säga. Men sen är det naturligtvis så att jag tror att inslag i EU-samarbetet som det ser ut. Det är klart att det är, mycket är ju designat för marknaden, och mycket går de facto ut över i alla fall enskilda grupper i Sverige som har liksom kanske lägre inkomster. Alltså det tror jag absolut att det spelar roll, att man liksom kan se en, man kan få en press neråt på lönerna av vissa EU-regler.
Har man varit för dålig på att beskriva det här i Sverige?
Ja, alltså framförallt så gissar jag att människor upplever att det blir för tekniskt och också lite så här. Alltså det är väldigt lätt att känna att ja, men det går inte att göra något åt då. Och det ligger ju någonting i. Alltså det är ju ett problem. Alltså ett väldigt stort problem med EU är ju att eftersom besluten såklart liksom flyttar upp en nivå, så blir det också längre från människorna, och då har människorna, det är ju ingenting som gynnar liksom ett demokratiskt deltagande eller tillit till politiken, eller liksom, utan kanske börjar vända sig efter andra lösningar som inte är särskilt aptitliga. Det är ju absolut ett problem.
Nej, men jag får komma in lite på det här, för att du och stora delar av socialdemokratin, men du har argumenterat ofta för hur viktig nationalstaten är för att socialdemokratins idéer ska vara praktiskt genomförbara, tror jag att du har formulerat som. På många sätt håller jag med om det, men om vi har 40% av alla propositioner som läggs fram i riksdagen handlar egentligen om att bara klubba igenom saker som redan är beslutade på EU-nivå. Och mellan 60-70% av all ny svensk lagstiftning kommer från EU. Har vi en svensk nationalstat idag?
Nej, men jag skulle nog... Nej, och jag tror att det är... Eller så här, jo, det är klart att vi har. Men när jag pratade om det här slutna systemet tidigare, så det här är ju ett skäl till att man faktiskt inte äger riktigt så här de politiska redskapen i sitt eget land, och då får inte heller den genomförda politiken samma effekt som den hade tidigare, när både, alltså man hade mer maktmedel så att säga i Sverige tidigare, och det fanns inte samma liksom läckage eller så här utanför gränserna. Nej, men jag tror att det är den försvagning av liksom nationalstaten som har skett både med globaliseringen och kanske också med EU-samarbetet är en bidragande orsak till växande klyftor exempelvis. Och sen också en bidragande orsak till att människor kanske inte... alltså till en del av den ganska destruktiva politiska utveckling som vi ser, där liksom väldigt många vänder sig till... den, alltså så här destruktiva politiska krafter, att SDs framväxt och så.
Nej, men jag tycker det är så intressant, för jag vacklar själv väldigt mycket i de här frågorna. Och ena sidan tycker jag inte att det är så intressant att diskutera ett svenskt utträde eller så där, för det är liksom inte aktuellt, utan det är mer intressant att diskutera vad man gör av situationen och vad man nu inte kan göra. Och det finns ju en argumentation från vänster som handlar om att om vi nu är en del av EU-samarbetet, om vi nu har försvagat nationalstaten så mycket, Måste vi då inte flytta ännu mer makt dit? Måste vi inte reglera finanskapitalet på EU-nivå? Måste vi inte införa gemensamma socialförsäkringar på EU-nivå?
Mm.
Om vi ändå är med, och det är vi ju, måste vi inte flytta mer makt för att få till högre lägsta nivåer på skatter och socialpolitik?
Ja, alltså jag tror ju inte på det eftersom jag inte tror att... Alltså Sverige är ju ändå extremt i Europa vad gäller liksom socialförsäkringar och skattenivåer och allt möjligt. Och det är liksom inte realistiskt att tro att vi kommer få med oss hela Europa på... och många av de andra EU-medlemmarna har liksom inte samhällen där det överhuvudtaget är möjligt på något sätt. Så av det skälet så tror jag, det är väl egentligen det främsta skälet till att jag inte tror på den idén. Men liksom det går ju alltså rent principiellt. Alltså jag tror inte på en ökad överstatlighet eftersom vi aldrig vet var den kommer sluta. Och Sverige är en sån liten spelare i det. Och då tycker inte jag att det är värt det. Liksom. Utan jag tror väl snarare kanske på att... Jag tror ju absolut på att vi ska fortsätta vara med i EU, men jag tror ändå att man så här, på något slags abstrakt, alltså man behöver titta på hur man ändå kan kanske stärka nationalstaten faktiskt.
Mm.
Jag tror mer på det.
Och flytta tillbaks?
Ja, kanske. Mm. Flytta tillbaks, ja. Mm.
En annan aspekt på just jämlikhetsfrågan som jag ändå... Jag kommer att prata mycket om det här, för jag känner att den är central för dig och den är central för din ideologiska utgångspunkt.
Mm.
Är, som jag tycker man pratar ganska lite om är i relation till det, är svenskarnas skuldsättning.
Mm.
Kopplat till bostadsmarknaden är ju liksom den största ökningen av skuldsättning, självklart. Men vi pratar ganska lite om jämlikhetsperspektiv på det här. Och det gör vi för att vi sällan pratar om skillnaden i makt över det egna livet som ojämlikhet innebär. Med anledning av just finanskrisen och hur det var uppbyggt i USA så skrev Paul Krugman i sin bok Bankrutt om det här och förklarade att ojämlikhet leder till för stor konsumtion snarare än för liten, och mer specifikt att ökade inkomstklyftor får de som kommit på efterkärken att dra på sig för stora skulder.
Mm.
Enorma skulder och små marginaler ger förstås också mindre makt att styra över sitt eget liv.
Mm.
Varför finns inte den här aspekten i svensk jämlikhetsdebatt? Har vi glömt Marx?
Ja, men det har vi nog lite grann gjort, absolut. Den här kopplingen till hur materiella resurser spelar roll saknar jag ju ofta i liksom, vänstern i bred bemärkelse i Sverige. Jag vet inte, alltså, jag tror att i internationellt och inte minst i USA så finns det ju väldigt tydligt den kopplingen, tycker jag, som Krugman gör, att och det tror jag så här, i grunden handlar det om att också att människor accepterar liksom inte växande ojämlikhet.
Nej,
hur stor som helst.
Och
framförallt inte den amerikanska varianten där väldigt stora människor de facto har stått stilla, alltså har exakt samma levnadsnivå som de hade för kanske 40 år sedan och vissa till och med sämre. Så ser det ju inte ut i Sverige, men i USA är det så, och också i en del andra länder finns det likartade tendenser.
Men vi har ju en extremt eskalerande skuldsättning.
Ja, precis. Och då är det ett svar på det. Alltså när man ändå har en tillväxt i ett land, vilket man ju har haft liksom, i hela världen, men nästan allting tillfaller de rikaste, då kommer ju inte de som blir lämnade på efterkälken att acceptera det. Och ett svar har varit att istället då öka sin skuldsättning och använda det till konsumtion. Och det är absolut det som man har sett i USA. Alltså så här, i Sverige så har vi väl inte sett det exakt på samma sätt, och inte minst av skälet att folk har ju faktiskt, alltså vi har ju haft reallöneökningar. Så folk har ju inte i alla fall fått det liksom absolut sämre, och de har inte heller stått stilla.
Ja, men för många har ju gjort jättebra affärer såklart också tack vare sin skuldsättning och sådär. Men det finns ju en aspekt där, tycker jag, som är jätteintressant kring hur den vanliga medelklassen får egentligen mindre svängrum och mindre makt över sitt eget liv för att de plötsligt har 6, 7, 4, 5 miljoner i skulder.
Ja, men och hur det också påverkar, det tycker jag är jätteintressant, hur det påverkar så här, det finns ju, så här, när man blir så beroende av värdet på, både av räntan och av värdet på ens bostad och kopplat till det. Alltså dels till exempel så jag undrar vilken roll det spelar, att det blir inte så intressant att det byggs en massa när man har det här systemet. Eftersom Nej. När man bygger mycket så kommer ju priserna inte att öka lika mycket. Så det, jag ser ju en väldigt stor risk här om man liksom stora så här grupper av väljare börjar liksom privatekonomiskt känna att det är dåligt att det byggs mycket. Nu vet inte jag om den där mekanismen är som folk liksom riktigt fungerar så, men det är ju inte alls omöjligt att det skulle gå till på det sättet.
Det är ju rationellt.
Det är ju rationellt liksom. Och jag tycker på samma sätt det vet jag, jag hörde något reportage en gång om, det här var ett antal år sedan nu, men jag tror jag från Vallentuna eller något så här, då skulle man bygga, om det var ett HVB-hem för ensamkommande, eller, alltså det här var före den här stora flyktingkrisen i och för sig, men ja, det var i alla fall, det blev väldigt uppmärksammat för att det var väldigt stor opinion mot detta i området, och så var det någon reportage på typ P1 från någon så här möte med medborgare, och de var ju så extremt ärliga med att det handlade om värdet på deras hus. Det är ju så liksom att man, så här, man är belånad, man har ett hus i Vallentuna, det kostar ganska mycket, och så precis ska man få något HVB-hem som granne, och så tänker man att nu kommer jag inte få igen det jag har lagt ut för mitt hus. Det är inte ondska egentligen, eller liksom nödvändigtvis att man har något i sig emot de här personerna som ska bo på HVB-hemmet. Det finns ju de som har det också naturligtvis, men man måste ju inse att det är en väl extremt stark kraft att, liksom, och det har jag själv som när jag varit lokalpolitiker liksom, man ska bygga ut en skola och så här, det är extremt ointressant för dem som då får sin tomt, liksom, ja, sin utsikt lite förstörd, och det väcker enormt starka krafter liksom, för att det är ju mycket färre som är där och kan försvara det, för det är ju ingen, alltså så här, det är ju den här NIMBY-grejen, att man så här insider, alltså så här, det är väldigt lätt, alltså de som är emot det kommer att mobilisera, men det är väldigt mycket mer diffust vilka som tjänar på det, och de kommer aldrig mobilisera, och då blir det inte gjort liksom.
Men är inte det här också, när man gör det privata ägandet av bostäder till en, när det har blivit en så oerhört växande del och när så mycket av ekonomin är knutet till det, och man får precis de intressen du pratar om, är inte det ett otroligt skickligt sätt från höger att förändra människors ideologiska utgångspunkter på grund av deras materiella intressen?
Jo, nej, men jag brukar tänka på det som, alltså, så en gång i tiden var det kanske Socialdemokraterna som var bra på den här sociala ingenjörskonsten. Det är ett väldigt utskällt begrepp, men det handlar ju mer om att man ska skapa ett system som får människor att reagera på ett visst sätt, och det, jag tycker att det är så här väldigt rimligt, därför att man ska bygga politiska reformer som skapar ett gott samhälle. Man ska inte förlita sig på att människor ska vara väldigt goda och liksom altruistiska för att samhället ska bli gott, för det kommer inte funka så här. Utan man måste göra ett system som gör det enkelt för människor att vara goda och altruistiska, så att säga. Så då en gång i tiden kanske det var Socialdemokraterna som var bra på det, men sen så här, inte vet jag, 90-talet någonting, då är det ju höger som har varit bra på att vara sociala ingenjörer, det vill säga att de genomför politiska reformer som får väldigt långsiktiga konsekvenser som påverkar människors sätt att handla. Och ombildningarna exempelvis är ju ett av de tydligaste exemplen på det.
Okay.
Och den liksom inte, ja, Stockholm är ju verkligen det stora exemplet för att det handlar om sådana mängder, men det här sker ju jättemånga, har ju skett i väldigt många kommuner, men att man ombildar så många hyresrätter till bostadsrätter, det är absolut ett sätt att förändra människors agerande och politiska preferenser långsiktigt, och det går typ inte att liksom,
hur möter man det?
Vända det efteråt. Ja, om jag hade svaret på det. Det önskar jag att jag hade. Men, man måste ju försöka vara en bra social ingenjör själv. Liksom. Till exempel genom att bygga mycket är ju ändå något svar. Mm. Men sen så tycker jag absolut att man både i kommuner och liksom nationellt som S-politiker borde ju verkligen tänka väldigt mycket på upplåtelseformerna i det man bygger. Och att det finns, det är extremt viktigt att ha en hög andel hyresrätter i det man bygger. Så det är ju ett sätt liksom.
Ja, nej, men för här är en fundering jag har, för att jag, ur mitt perspektiv så uppfattar jag socialdemokratin av idag som inte särskilt ideologiskt strategisk på det sättet. Man kan kalla det social ingenjörskonst eller vad man nu vill, utan jag uppfattar att det allt för ofta, eller så här, Stefan Löfven sa när han tillträdde att hans huvuduppgift var att människor skulle återfå tron på politikens kraft. Vilket jag tyckte var oerhört hoppfullt. Det är precis den inriktningen man bör ha. Men när jag tittar på det nu så känns det inte som att man har den här ideologiska strategin, utan allt för ofta lägger både kongressbeslut och partiprogram bakom sig och istället trumfas av någon novusmätning på 800 personer som tycker något för ögonblicket. Mm. Kan man förändra samhället på det sättet?
Jo, men det kan man absolut, men jag håller ju med dig om att man inte gör tillräckligt mycket av det här långsiktiga arbetet. Det är svårt att vara långsiktig i politiken. Det gäller nog alla liksom, och det gäller definitivt i en väldigt osäker parlamentarisk situation. Mm. Jag tror ändå så här att det finns ju ett väldigt, alltså Sverige är ju väldigt speciellt eftersom ett parti har varit så dominerande under så lång tid, och det kan man tycka vad man vill om, men jag tror ändå att man så här får se att den långsiktigheten i sig har också medfört att man ibland har, alltså dels har man orkat tänka väldigt långsiktigt. Mm. Man kunde ha de här liksom statliga utredningarna som kunde jobba i flera mandatperioder. Det känns ju helt världsfrånvänt idag liksom, i dagens politiska kontext, men det gick att göra det liksom. De kunde få sitta där och jobba på i några år. Det kanske inte alltid blev bra i och för sig för det, men liksom, det var ett annat sätt att ta sig an problemen, men det betydde ju också att man faktiskt orkade ibland fatta obekväma beslut. Mm. Alltså man kände sig så säker på att man skulle sitta där nästa år, efter nästa val igen, eller, eller åtminstone om man förlorar någon gång så skulle man komma tillbaka nästa. Alltså
det man kommer var så här, åtminstone ha 15 av de 20 kommande åren kanske.
Ja, men så här. Men jag föreställer mig i alla fall att det verkligen bidrog till att man orkade fatta en del obekväma beslut, och det är också en del av politiken. Mm. Och idag orkar man nog inte göra det. Det gäller ju inte bara S, utan det gäller ju alla partier. Mm. Och det är ett allvarligt problem, för det betyder att en massa svåra samhällsproblem inte tas itu med, därför att det finns en massa samhällsproblem som inte har några väldigt tacksamma lösningar. Mm. Kanske ännu mer idag än förr liksom. Och det är ju en väldigt svår så här situation. Men det har ju att göra med hur människor svarar också. Så här, det är ju inte bara politikernas fel. Jag tycker man lätt hamnar där. Mm. Men det har ju att göra med, men hur svarar folk då? Hur svarar väljarna? Nej, men de vill ju inte ha de här obekväma besluten.
Nej.
Det måste man ju också inse, att det är ju det handlar om i slutändan. Mm. Men sen så här, förstärks det här av hela så här mediala, liksom det går så snabbt och snabb bevakning och kortsiktiga vinster och så. Men, och det är ett problem också, därför att jag tror så här, om man ska tänka rent partistrategiskt så finns det ju vissa saker, alltså om man accepterar att ojämlikheten ökar eller inte gör tillräckligt mycket åt den i alla fall, så är ju det även rent partistrategiskt dåligt för Socialdemokraterna. Mm. För att jag är ju liksom, det finns en hel del forskning som pekar på att liksom med ökad jämlikhet så, med ökad ojämlikhet så minskar liksom efterfrågan också på den här sortens partier, alltså för vänsterpartier. Så att rent egen intresse för att överleva som parti, så tror jag att man kanske behöver tänka på den saken också.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Apropå det kortsiktiga och det här, du har också skrivit i Dagens Samhälle förra året att det är ett problem att politiken formar smarta människor till talepunktsmaskiner. Jag delar den uppfattningen till 100%. Ja. Och det är en av anledningarna till att jag ville starta den här podden. Men jag tror inte att jag kan vända hela utvecklingen här, tyvärr. Så hur gör vi för att få ett mer dynamiskt politiskt samtal och komma bort från talepunktsmaskineriet?
Ja, men på ett sätt så tror jag att utrymmet kanske ändå är lite större för enskilda politiker att gå utanför det här talepunktsmaskineriet, och att man skulle kunna vinna mycket på det. Men det finns ju i alla fall sådana exempel på när någon så här går igenom rutan och blir väldigt populär för det. Men alltså samtidigt får man inse att det är en väldigt riskabel strategi, för det kan också slå tillbaka väldigt snabbt. Och alltså jag tycker att det är lite svårt, för återigen, det här är också någonting som så här, människor älskar att slå på politiker för. Varför står du bara där som en talepunktsmaskin, eller varför pratar du inte som man förstår, eller varför säger inte politiker något intressant överhuvudtaget? Ja, men det är ju för att liksom ni människor, alla medborgare, vi liksom, reagerar så sjukt negativt när någon går utanför den där lilla rutan. Så fort man, om man säger lite fel eller om man provpratar lite grann, så blir man jättehårt straffad för det. Så att folk får ju sluta att fultolka, alltid lyfta fram det sämsta argumentet hos sin motståndare, klippa saker ur sin kontext för att det liksom går att plocka kortsiktiga poäng på det på Twitter eller vad det nu är. Alltså folk får ju sluta med det, för annars så har man, man får ju de politiker man förtjänar. Och det tror jag väldigt mycket i det här handlar om. Alltså.
Jag ska byta spår lite. Jag har sett och läst och, själv, och även diskuterat det med dig tidigare, just på till exempel Twitter, att du ofta kritiserar det som kallas identitetspolitik, vad man nu lägger in i det begreppet. Det finns ofta goda skäl, tycker jag, att kritisera identitetspolitik. Men jag tycker också att det finns ett perspektiv där identitetspolitiken, som jag ser det, är en konsekvens just av att socialdemokratin har blivit mindre intresserad av grundläggande systemförändringar. Då organiserar sig mindre grupper i sin kamp inom systemet istället för att bli en del av en systemförändring. Och när de dessutom är framgångsrika, som HBTQ-rörelsen, homosexuellas rättigheter, transaktivismen och så vidare, där de kanske är det enda exemplet som har liksom fått de riktigt stora progressiva förändringarna under de senaste 20-30 åren, antidiskrimineringskamp och så vidare. Det här sker samtidigt som en systemförändrad vänsterpolitik nästan helt lyser med sin frånvaro. Och jag uppfattar, det blir en anklagelseakt här, jag uppfattar det som att det är socialdemokratin som har banat väg för det här. Har jag fel?
Ja, jag tycker att det är fel analys faktiskt. Alltså man kan beskylla S för mycket, men det här tycker jag, alltså jag ser ju identitetspolitik som en väldigt individualistisk rörelse. Och det kommer någon annanstans ifrån än liksom socialdemokratin. Det är nog mer en allmän så här tidsanda och liksom tidsutveckling som är väldigt individualistisk. Och då har det här blivit någon slags vänstersvar på den här individualismen. Man tänker väldigt mycket på vem är jag? Man tänker på rättigheter istället för systemförändring. Man tänker på och sen också en...
Men en tidsanda kommer ju av någonting. Och om ingen erbjuder en systemförändring och man istället hänvisas till individualismen, så organiserar man sig i tillsammans med andra individer som delar samma identitet. Och så lyckas man åstadkomma stora förändringar. Då kommer ju, och det finns fortfarande ingen som erbjuder en systemförändrande politik i grunden. Hur ska man då komma bort från det?
Nej, men jag tror att... Alltså så här, jag tror att identitetspolitiken är också... Alltså jag vet inte om jag håller med om att man har uppnått stora förändringar. HBTQ är väl möjligen då en sorts undantag. Men det... Fast, alltså så här, samtidigt så... Många av de landvinningar som HBTQ-rörelsen har gjort är ju väldigt för mig liksom materiella. Då pratar jag kanske inte materiella i termer av resurser nödvändigtvis, men materiella i form av lagstiftning exempelvis, liksom rätt att gifta sig. Det är en väldigt så här, konkret lagstiftning. Alltså det har varit en uppenbar orättvisa som har liksom varit fastlagd i lag.
Men det är fortfarande en antidiskriminerings...
Det är en antidiskrimineringsansats, och det har jag ingenting emot i sig. Alltså det är klart att liksom lagarna ska inte diskriminera. Mm. Det tycker jag är liksom självklart. Men jag ser väl ändå väldigt mycket av dagens identitetspolitik har ju inte ens den ambitionen, utan det handlar ju för mig mer om symboler och... men däremot
vad skulle kunna vara ett exempel som du tänker på då, som skiljer sig från de exempel jag tar?
Nej, men det finns ju en lite så här konsumentpolitiskt inslag som jag uppfattar som ganska stort, att man liksom ogillar Och det är inte för att jag säger att det är oviktigt så här. Det är klart att det spelar roll hur, liksom, hur någon framstår, alltså så här, hur liksom har man godis med nidbilder av svarta typ, då är det klart att det spelar roll. Men samtidigt så kanske det inte är den allra största politiska frågan. Men däremot så är det ändå någonstans möjligt att åstadkomma en förändring. Alltså man, genom att mobilisera så kanske man kan få ett företag att ta bort den här, liksom den här rasistiska stereotypen på sitt omslag. Och det tycker jag är liksom, jag har absolut inget emot det.
Nej,
men däremot så har jag svårt att se det som en väldigt viktig politisk kamp om jag liksom sätter in så här, om jag tittar på hela samhället. Och jag, alltså jag ser inte heller därmed som en jättestor vinst. Liksom, utan man måste ju kanske, det är andra saker man behöver ta sig an för att verkligen skapa riktig rättvisa och riktig jämlikhet. Så att säga. Men det är ändå så här, jag förstår det på ett sätt därför att det, man har brutit ner det till någonting som är möjligt att göra. Mm. Det är ju konkret och man kan få med sig folk och man kanske då faktiskt också kan känna att man har vunnit en seger, vilket man ju har. Men, och det är ju trevligt liksom. Men har det verkligen förändrat jättemycket på det stora hela, det är jag lite mer tveksam till.
Nej, men jag håller verkligen med dig om mycket. Men jag menar att motkraften till detta måste ju då vara någonting annat än en socialdemokrati. Och då menar jag inte just i Sverige utan över hela Europa som får se sig besegrad av och säga att nej, men det kommer, inkomstskillnaderna växer även när vi styr. Så här är det nu för tiden.
Jo, nej, men visst.
Då är det ganska alltså, naturligt, det kan man väl... rationellt att röra sig mot andra typer av organisering.
Nej, men det är det väl å ena sidan. Å andra sidan är ju också den, alltså alla män, alltså den uteblivna organisering då mot systemförändring, den är ju, det är inte som att liksom bara de som råkar vara medlemmar i Socialdemokraterna är skyldiga att göra detta, utan det ligger ju på var och en liksom. Att, så här, och det är ju så, inte minst folkrörelsepartier, ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna bygger på att människor går in där och själva vill förändra, så att säga. Sen kan det finnas en massa partistrukturer som gör att det inte kanske riktigt funkar idag, och det kan jag tycka är problematiskt. Men det är inte som att, alltså jag tycker ändå så här, du har ju var och en ett ansvar att istället försöka, om man nu vill ha systemförändring, så måste man ju själv vara en del av det. Man kan ju inte förvänta sig att någon annan ska göra det liksom.
Nej, men jag håller med dig väldigt mycket om detta, men menar ändå att inte bara socialdemokratin kanske, utan våra politiska partier kan vi sammanfatta det till, bär en stor skuld för detta.
Ja, men sen tror jag att det också finns det finns möjligen en aspekt som vissa brukar lyfta fram som säger att samhället faktiskt har blivit mer komplext. Och det kanske folk alltid har tyckt, men jag tror att det faktiskt kan ligga någonting i det. Och det gör att det kanske faktiskt också är svårare att hitta de här systemförändrade sakerna som går att göra, så att säga. Och på ett sätt kan man ju förstå, alltså om man till exempel om man vill engagera sig antirasistiskt eller om man vill engagera sig liksom feministiskt och lagarna någonstans redan finns på plats. Det kan
eller
man
för självklart... svenska värderingar till exempel.
Eller för svenska värderingar. Ja, men alltså, jag menar så här, alltså, grejen är så här, man kanske har kommit så långt på vissa områden som man kan göra juridiskt. Men det betyder ju inte att orättvisorna i samhället har upphört. Och då är det svårare, skulle jag säga. Så här, då är det svårare att hitta vad är det man ska göra för att förändra människors sätt att leva, liksom, att sluta vara rasister. Så här. Och då ibland kanske man hamnar där. Liksom. Så att någonstans, jag tror att också att det är ett svar på att faktiskt politiken har blivit svårare. Så. Det har blivit svårare att hitta de här, till exempel systemförändrande reformerna.
Då känner jag att du ändå delvis ställer upp på min problembeskrivning där.
Delvis.
En av de frågor jag grubblar mest över och som jag ser som de absolut mest centrala är klimatfrågan. Det är det största hotet mot mänskligheten som vi ser framför oss. Det har en extremt tydlig ekonomisk dimension när klimatförändringar slår hårdast mot fattiga globalt sett. Det slår hårdast mot fattiga i varje land. Extrem påverkan på framtida krig, konflikter, flyktingströmmar. Och samtidigt erbjuder klimatfrågan, som jag ser det, just ett tillfälle för den här nödvändiga omställningen och nödvändiga systemförändringar. En möjlighet att ändra ekonomin i grunden. Och nu sitter jag här med en av socialdemokratins tunga ideologiska röster som jobbat med både kriskommissionen och varit med och skrivit partiprogrammet. Och har när jag researchat det här insett att jag tror aldrig att jag har läst någonting där du överhuvudtaget berör klimatfrågan. För mig är det väldigt paradoxalt eftersom jag ser det som en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna också.
Men det stämmer, om jag får bara säga, det stämmer inte riktigt, för jag skrev en del om det. Det finns ju med i partiprogrammet, och då skrev jag lite grann i samband med det också så här, artiklar som knyter ihop varför, ja, knyter ihop det med de andra utmaningarna. Mm. Och så här, Kajsa Borgnäs som är en kompis till mig och som också liksom är socialdemokratisk ideolog eller vad man ska kalla det, hon själv ägnar sig mycket åt klimatfrågan, och jag har ju en tydlig så här, marxistisk koppling liksom. Mm-hmm. Och det handlar ju om resurser. Mm. Så det är väldigt lätt att infoga egentligen i en socialdemokratisk analys. Men sen finns det en svårighet i att det socialdemokratiska välfärdssamhället och liksom som även, och på något sätt som även andra partier står bakom idag, det bygger ju absolut på att man har ett ohållbart utnyttjande av jordens resurser. Mm. Och på samma sätt som att, alltså så här, jag tror att det är väldigt...
Det är väldigt intressant att du identifierar det. Det är få som vill gå med på det, tycker jag.
Ja, nej men jag tycker det absolut. Därför att jag ser det också som att vi kunde bygga upp det väldigt kraftigt omfördelande samhälle som Socialdemokraterna har gjort i Sverige genom att vi hade en väldigt stark tillväxt. Och det i sig har att göra med också så här helt grundläggande mänskliga psykologiska mekanismer. Det är väldigt svårt att ta ifrån människor någonting de uppfattar som sitt eget. Det här finns välbelagt liksom, bland annat av senaste Nobelpristagaren i ekonomi har liksom tittat en hel del på detta. Så fort man uppfattar att någonting är ens eget, så vill man inte lämna ifrån sig det.
Nej.
Och det kan ju vara helt godtyckligt detta. Liksom. Men så är det i alla fall. Men däremot, om den gemensamma kakan växer, så accepterar människor att jag får lite och den andra får lite mer. Det är okej. Okay, liksom. Bara jag fick lite grann. Så, här. Så att den omfördelande politik och det välfärdssamhälle vi lever i bygger väldigt mycket på tillväxt.
Mm.
Det har varit en nödvändig förutsättning, tror jag. Och därför är det väldigt, väldigt svårt att se hur man från detta, eller så här, ja, i alla fall om man då föreställer sig att en klimatpolitik måste kräva att vi inte längre har någon tillväxt.
Mm.
Och det är jag i och för sig inte säker på, liksom. Men tillväxten hittills bygger ju på att man använder jordens resurser på ett ohållbart sätt.
Mm. Och att det finns en global klassdimension där också i att vi i de rika länderna extraherar resurser från de fattiga länderna och använder för att bygga vårt överflöd.
Ja, absolut. Så att säga. Och inte bara klimatresurser, utan vi använder ju, vi bygger vårt överflöd på andras, även arbetskraft,
precis,
exempelvis.
Precis.
Ja, visst.
Men så tror du att det socialdemokratiska partiet om 15-20 år fortfarande kan säga att vi ska bygga vidare på hög tillväxt?
Alltså tillväxten, ja. Nej, men jag tror att man måste försöka hitta en hållbar tillväxt. Jag tycker ändå inte att det är tillräckligt att vi än så länge kan ge upp den idén. Liksom. Utan att vi måste försöka hitta teknologi och metoder och liksom utveckling som gör att vi trots allt kan ha en tillväxt, men som inte liksom baseras på fossilt bränsle och så vidare. Men det får vi väl se. Liksom.
Mm.
Det vet vi inte.
Den som lever får se, helt enkelt. Men med det så ska jag tacka så otroligt mycket för att du kom hit. Det var väldigt intressant.
Tack, det var roligt.
Tack. Mm.